torsdag är det podcast igen. Jag har väntat hela veckan. På torsdag är det podcast igen med Filip och Fredrik. Ja, det är podcast.
Säger vi välkomna till Filip och Fredriks podcast. Det är den första podcasten vi gör det här decenniet. Men vem bryr sig? Får jag ändå säga att det aldrig någonsin i mannaminne har man brytt sig mindre om att det är ett nytt år. Att tidigare kastade man sig över så här års- och decenniesammanfattningar och sånt där. Det är någon som gör sånt längre.
Det är jag, mina starkaste minnen. Jag tror att det kanske... ju äldre man blev, man flyttade hemifrån, så blev det ju liksom fester och man drog iväg. Men när man fortfarande bodde hemma så kom jag ihåg att det nästan var... Det var liksom någon slags högtid med Sportspegelns årskrönika kom. Ibland i två delar. Det var det bästa.
När det var så OS och VM-år. När det var dubbel. Ja, fy fan.
Det var det bästa.
Eller vet, man börjar kolla på årskrönikan. Och så tänker man, fan, det är något fel. De har ju inte med någon fotboll. Och så säger de i slutet, ja, det var ju ingen fotbolls-VM med. Det kommer som en helt egen krönika nästa vecka. Okej, det är inte så kul att behöva vänta en vecka. Men helvete, en hel timme. Alltså, det var så svältfött då. Men jag håller helt med dig. Och så den där musiken som låg i början på årskrönikan. En sån dramatisk variant av Sportspegeln. Vi ska inte fastna i detta. Herregud, vilken nostalgitripp. Men det där var någonting. Och det var en tid när man brydde sig om sånt där. Håll med mig ändå om detta. Jag vill inte ha någon förklaring till varför. Jag bara noterar att den typen av sammanfattningar av, som man brukar göra av år, ja, det är en sak, det gör man kanske inte varje år. Men när decennier går i mål, då brukar man säga, åtminstone vilja liksom kastas över listor, över sammanfattningar. Det är behovet hos mig. Är det bara för att man blir äldre? Jag vet inte. Jag bryr mig liksom inte. Jag minns ingenting. Det är speciellt för oss egentligen. Så här, podden drog igång 2010. Det är ett decennium av vår podcast. Det skulle vissa poddare ägna flera avsnitt åt. Jag bryr mig liksom inte.
Är det ett decennium? Nästa år är det ett decennium.
Ja, men 2020, vi börjar 2010. Så att man kan absolut säga, hela 10-talet höll vi på.
Någonting, det kan man ju, man kan slå sig själv, dunka sig själv i ryggen på något sätt och konstatera att vi fortfarande matar på med denna jävla produkt. Något sätt kan det väl firas på, men inte med 10 specialavsnitt som folk då, det du menar att de gör efter ett år.
Vissa människor tycker om att frossa i sitt förflutna på något sätt och så här, nu ska vi sammanfatta hit och dit. Vi gör vårt 500 avsnitt nästa vecka. Jag har en känsla av att det blir bara ett helt vanligt avsnitt. Vi orkar liksom inte ta fart i att liksom så här, nu har vi hittat de bästa klippen. Det här är inte, det är inte vad podden är. Podden är en utandning för oss. Det är liksom att det är att producera någonting i en utandning, och sen när man andas in så går man vidare och gör någonting annat. Det är väl inte sagt att vi inte älskar att göra den, men att vi vill sammanfatta, skitsamma. Jag vill inte sammanfatta mig själv. Jag vill inte sammanfatta 10-talet. Det har passerat. Vem bryr sig?
Jag hade några amerikaner som var i Sverige över jul. Det var ändå lustigt bara när man ser när de la upp på sin Insta då, eller Insta story eller vad fan det var, men att så här, I något svenskt hem där min kompis var, där en familj och släktingar sitter och tittar på du vet, Kalankas jul. Och man säger, this is apparently a tradition in Sweden. Det är ju, ibland när man är så här, ser bilder på du vet, Papua Nya Guinea människor, höll jag på att säga, de som bor ute i skogen, och det snackas väl om att det finns, eller djungeln, det snackas om att det finns, enda stället på jorden det finns kannibaler, det är väl tveksamt, men du vet,
de har strut på kuken etc.
Ja, mycket kört genom näsan och allt det så här. Då tänker man, helvete vilka sjuka traditioner det där är de har inom den där kulturen. Du är långt från en liksom pil genom kuken och går runt naken hemma på Odenplan.
Ja, det får man säga.
Fredrik har konverterat till Papua Guinan. Det borde spårats. Men det är liksom på den nivån, tror jag, för amerikaner när de ser folk titta på liksom Disney på det sättet.
Ja, men jag tror så här, jag tror att det här har ju sannoliken tjatats. Jag vet att amerikanska sajten Slate varje år skriver en artikel om the Swedish weird tradition of watching Donald Duck, och så ska svenska länka till den. Så det är ju sannoliken en kliché att tala om hur märklig den traditionen är. Men jag skulle snarare rikta, parallellen blir sannare om man tänker ett nordkoreanskt beteende än ett Papua Nya Guineas. Det känns som att man sitter och tillber någon slags statsmakt när man sitter och tittar på, eller Walt Disney eller vad det nu är. Medan Papua Nya Guineanerna, eller vad de nu kallas, de är ju mer fria själar som flyter omkring. De kanske förenas kring vissa riter då. Här ska spjutet genom kuken.
Det här är ju en rit någonstans.
Jo, ja, absolut, men det är en massmedial rit ändå. Miljoner.
Men vad det är i för sig är ju liksom den sista på något sätt anakronismen, eller den sista så här, scenografin från ett reglerat Sverige.
Det är en sista anakronism från ett liksom koreograferat folkhem Sverige på något sätt, svältfödd på liksom intryck utifrån, här kommer Kalankas julafton. Men jag tycker att det är mer, när jag ser de gråtande nordkoreanerna som då gråter i synk till att någon ledare har gått bort, så gråter de i tusental. Det är för mig lika weird som att de miljoner svenskar bänkar sig för detta, även om jag också gör det med mina barn etc.
Helvete vad man hade respekterat om du vet så här. Ja, det stod i tidningen att en ny SVT-chef började efter, du vet, efter jul. Och att den människan vågar avskaffa Kalankas julafton. Jag skulle stötta den människan in till min död.
Robert Aschberg, ny chef för SVT. Nu får det räcka, ärligt talat. Det här gynnar ingen. Nu tar vi bara bort det. Får vi se hur dåligt ni kommer att må.
Och sen bara skita i alla reaktioner, du vet. För den människan, det skulle ju absolut få dödshot och så vidare. Det blir någon slags liksom, ny Zlatan-staty.
Roliga. Det vore ju också om chefen gör sig onåbar. Robert Aschberg är tyvärr på Seychellerna, dit han har flugit då, och kommer inte kunna besvara några som helst klagomål. Men han hälsar att beslutet står fast.
Istället bara att lägger ut bilder på en solstol och skriver gott nytt år och sånt där. Äntligen har jag börjat ta bra beslut igen. Och så ligger där ett solbränd och så pissar ett helt land i ansiktet. Men jag tror nästan att det skulle vara viktigt för Sverige på något, så här, jag tror att det hade varit en av de mest omtumlande besked den svenska befolkningen skulle kunna få någonsin.
Jag läste någon sån här bok om Sverige under andra världskriget som Henrik Berggren, inte sångaren i Broder Daniel, det känns inte som han är kapabel att skriva en bok om Sverige under andra världskriget. Det här är då en ledarskribent på DN, tror jag, eller vad han nu är. Han har skrivit en bok om Palme och så vidare. Han ska skriva en trilogi om Sverige under andra världskriget, vad som hände då. Om det skulle skrivas en sån skildring av Sverige 2020-talet, vad var det som hände 2020 när det plötsligt vände, när Sverige fick en sån jävla fart plötsligt, raket sköt i höjden på BNP och all, vet, så här. Ja, men det var ju det året de tog bort Kalanka. Folk var tvungna att se om sina liv och liksom se om sina värderingar och liksom ta ifrån tårna, ställa sig i startblocken. Nu kör vi på nytt.
Men jag tror också att det skulle få en starkare reaktion än om monarkin avskaffades. Jag är nästan helt övertygad om det. För folk skulle ju bli dumma i huvudet av det där. Det skulle bli då en masspsykos.
Om jag hade jobbat på en betting-sajt, då hade jag sagt, vad avskaffas först? Kungahuset eller Kalanka på julafton? Det är en jättebra fråga, för det finns inget givet svar på det.
Nej, jag tror att svaret är givet. Jag tror att kungahuset avskaffas först. Du vet, det finns nästan ingenting som gör folk så lobotomerat, du vet, så här.
Ja, men jag vill inte skjuta över skulden på någon slags anonym massa här, 4 miljoner svenskar som kollar. Jag gör ju också det varje år med mina barn. Det är en klassisk klyscha också, att de vill inte titta på det lika mycket som jag, men jag trycker ner dem i sina stolar. Nu är pappa närvarande, nu ska vi knäcka nötter och kolla på Kalanka. Njut nu för fan. Jag känner mig som Peter Haber i någon Sune-film.
Ja, men det är ändå så att du tillhör ju klicken som hade mått, du hade ju mått riktigt bra om du hade läst pressmeddelandet att Kalankas julafton läggs ner.
Ja, men jag säger ju det, det hade varit otroligt.
Jag måste säga att det hade varit det mest vågade beslutet. Den människan som gör det måste ju liksom adlas direkt.
Problemet med det förstås är ju att det där kostar SVT väldigt, väldigt lite. Det är en sak att avskaffa Mello, för det har blivit för dyrt. Vi har inte råd med det här, hur mycket sponsorer vi har, vi kan inte göra det här. Det här kostar ju inte SVT någonting. Det samlar 3,5 miljoner människor.
Ja, men det är ju inte, jo, men det är ju inte det, utan jag menar att det, vi pratade någon gång när vi gjorde ett tv-program som heter Ursäkta röran för TV4, så gjorde vi, då kallade vi det ett wake-up call för ett slumrande u-land eller något sånt, sånt där, kanske, det är ju det här skulle vara. Chefen måste ju vara så på något sätt progressiv, så de tänker, ja, de där 3,5 miljonerna, vi är ändå statlig television, det spelar ingen roll. Kostnaden är ju, den är bara, det spelar ju heller ingen roll. Det har de råd med att köra om de vill. Utan en människa som säger, det är dags för Sverige att liksom få en rejäl kollektiv käftsmäll, en näsbränna. Att det, ja, men vet du vad det är likt? Ja, det är likt.
Kul att en SVT-chef, en nytillträdd SVT-chef, känner någon slags självpåtaget tvång att dela ut en käftsmäll till svenskarna. Det är ju inte det som de andra nytillträdda SVT-cheferna gör. De vill liksom så här luba in sig själva att allting ska bli seamless och det ska bli en smooth övergång, mycket anglicismer nu. Men det är det som nytillträdda SVT-chefer vill. Det här är ju en människa som kommer från ett helt annat håll då. Nu jävlar ska ni få se på fan. Jag tar på mig det här uppdraget att väcka.
Ja, men du vet, när jag sitter i något något sånt här styrelserum. Och alla liksom blir likbleka när den här mannen eller kvinnan säger det här. Och sen då, att verkligen vara så här generös är den här SVT-chefen. Jag tar all skit, skyll på mig. Ja, att någon säger så här, det här är ett beslut som är taget helt på egen hand, säger styrelsen i övrigt. Vi har ingenting med detta att göra.
Och som sagt, Robert Aschberg kan inte nås för kommentarerna. Han är på Seychellerna i ett hotell som kostar 15 000 natten.
Han känns så gammal på något sätt. Det borde vara en ung människa som har bott i USA, refererar inte till mig själv, men någon som är, du vet, så här, det här funkar inte, jag har just flyttat hem från utlandet.
Johan Renck kommer hem efter Tjernobyl, han vill göra saker som betyder någonting.
Ja, han är det perfekta namnet, han hade fått fly landet. Här flyr Johan Renck,
han flyr inte någonting. Han skulle kunna ställa sig utanför och liksom ta emot klagomål om han ville, men han har ju en semester inplanerad på Seychellerna, han måste bara åka, det är inget problem, men ni kan tyvärr inte nå mig.
Jag tror att Johan Renck sitter obrydd och käkar middag på restaurang PA och Company samma dag som det här har kommit ut, tror jag.
Han känner, absolut.
Jasså!
Nej, men han är ju inte aningslös. Han förstår ju att det kommer bli en skitstorm. Men han säger så här: det här är en skitstorm som är viktig att ta. Jag är beredd att göra det här jobbet. Ni kommer att tacka mig om 50 år. Tro mig, när jag väcker er från slummen. Vilken slummer? Exakt.
Ja, men det, och jag vet inte, man skulle kunna då argumentera så här: varför ska inte traditioner få behållas? Så,
vänta, jag måste ha tanken. Nej, under presskonferensen när Johan Renck tillkännager det.
Har han kjol på sig?
Han har en säkerhetsnål i örat och han har en hatt på sig och så håller han i sin Emmy som han vann för Tjernobyl. Så håller han den och så håller han talet kanske på engelska om han vill.
Exakt, håller det på engelska också. Han skulle bli när var det Axel från Fashion blev stenad till döds? Jag måste ändå kolla
jag
det.
Jag tror att det var sent 1700-tal. Jag tror att han var väl involverad på något sätt med Marie Antoinette. Kanske, det känns som att det franska revolutionen hit och dit så här. Han blev då lynchad till döds på Stockholms gator cirka 1792.
1810.
Ja, okej, 1810. Ja, men han höll i sig några år. Ja, men sen fick han en gruesome death, som det heter på västernspråk. Det var liksom, han släpades över liksom Gamla stans kullerstenar tills det inte fanns någonting kvar av honom typ. Då var han väl stendöd. Johan Renck, ja, är han i Sverige, då får han väl då stålsätta sig för.
Ja, men vet du, jag tror också att det här, nu är det ju, nu fantiserar vi loss som vi alltid gör. Men jag tror på riktigt att han skulle kunna stenas till döds. Och jag skämtar inte nu. Jag tror att om Johan Renck då säger att det liksom står 200 pers utanför restaurang utanför en restaurang PA och Company. Du vet så här, Mauro Scocco sitter där inne och konverserar någon ung skådespelare där inne eller något så samtidigt.
PA och Company är också känd för, vilket gör det hela ännu värre, känd för att man inte kan boka bord, utan det är bara stammisar och kulturella eliten som får bord där. Det är där Johan Renck håller hus.
Dessutom. Det som skulle hända då, om du plötsligt en säger, vi släpar ut honom. Där sitter, i godan ro sitter han och käkar en pyttbällman med, du vet.
Han sitter ändå inte i godan ro. Han är ju inte...
Ja, men han tänker så här, ja, skitsamma, låt dem skrika. Ja, du vet, han betraktar det som, han beskriver i någon intervju, så beskriver han vad det här beslutet är för Sverige. Det är ungefär som en, du vet, turkmenistansk tyngdlyftare i OS. De kommer ju alltid från den delen av världen, Mongoliet. Så här, när de tar den här ammoniaken, det är liksom den känslan hos svenskarna.
Jag möter att det kanske drar en visdomstand. Det är skitjobbigt i någon timme, men sen är det en jävla lättnad när det väl släpper.
Det är väl även så att Johan Renck tar väl lite ammoniak innan han trycker på sänd av pressmeddelandet. Han behöver väl lite styrka.
Men det skulle ju också bli panpolitiskt detta. Det spelar ingen roll om du är sverigedemokrat, vänsterpartist. Kanske skulle vänstern inte bry sig så mycket, miljöpartisten inte, kanske inte, jag vet inte. Men människor skulle ju mötas i detta. Sverigedemokrater och sossar och liksom centerpartister skulle står kramas i hatet över Johan Renck. När de står och stampar ihjäl Johan Renck, då möts sverigedemokrater och centerpartister för första gången. Och det blir någon slags gemenskap.
Men du vet, Expressen skulle liksom sända live från hans brownstone i New York och beskriva att det här huset kostar 45 miljoner. Det skulle vara mycket sånt.
Ja, men jag återkommer ju ofta till det här jävla hockeylaget i USA hade 1980 när de inte skulle kunna vinna OS, och så vann de OS för att alla hade då, coachen hade tagit på sig att bli hatad i laget, så att alla de här spelarna som vanligtvis hatar varandra, massa rivalitet, de skulle hata honom istället. Hitta en gemenskap i detta. Det är precis den rollen. Hockeycoachens roll har ju Johan Renck här. Han enar Sverige, offrar sitt liv för att ena Sverige när han då ett år tar bort Kalanka. Sen året efter såklart, när han då ligger död och begraven sen länge, då är ju Kalanka tillbaka.
Men för jag har tänkt en hel del på det. Skrev ner det någonstans om man skulle kunna göra någon slags film, vilket är intressant. Det här skulle nästan, tänk om vår nya filmidé föds här. Det skulle vara en intressant film att visa på The Toronto Film Festival som öppnar. Den här handlar, det är en fiktiv historia om hur en man som precis har regisserat en hyllad HBO-serie lägger ner en svensk institution och dör på kuppen. Enorma statistscener när han dödas, du vet, så
här. Ja, men jag tror att de största statistscenerna i filmhistorien i Sverige är väl någon Colin Atley-film som heter 1939 eller något sådär, när det är då som utspelar sig. Ja, men det svenska älskar ju även tv-serien Vår tid nu, tror jag, handlar om så här, den tar ju vid då i krigsslutet 1945, Kungsgatan, konfettiregn. Det är typ den enda sekvensen i svensk historia där många människor har varit på gator samtidigt. Visst, Rolandshovsparken sommar 94, kanske när VM-hjältarna kom hem, men i övrigt är det denna jävla uttjatade 1945 april eller
maj. Du skulle ju få så här Anderson Cooper Express flygs in, vi har en Christian Amanpour, för det skulle ändå, du vet, not since 1810 has a person been killed by the crowds in the usually peaceful Sweden.
Ja, men du vet, förstår ni, Trump skulle kunna prata om lynching in Sweden, det skulle han inte hata.
Och den andra, jag tänkte på det när jag tror jag nämnt den här avsnittet som jag återvänt till av Peter i dokumentär, gjord av vår eminente klippare David Mehr, pratade om det tidigare som sagt, men om folkmordet i Rwanda. Det där föranleds ju av flera år av, om det nu är hutterna eller tutsierna vars, du vet, ledare matar ut varje dag radiomeddelanden om att om du nu hutterna och tutsierna är dåliga och så vidare och fruktansvärda människor, och till slut så blir liksom det en sanning som även vanligt fredliga människor påverkas av, och när väl så att säga tärningen är kastad så börjar ju då massslakten. Och då tänkte jag, fan, undra, kan det där, det är så lätt att vi i Sverige då, duktiga jävla människor, och i andra västländer naturligtvis, tänker det där skulle aldrig kunna hända i vårt land, utan sånt där händer nere i Afrika i de ociviliserade kulturerna. Jag vet inte vad som är sanningen, men jag ändå tänkt, undra om det där skulle, vad är det för typ av beslut som skulle krävas för att något sånt här skulle dras igång? Och därför är det, tycker jag, liksom så jävla intressant tanke, för att jag tror att reaktionen skulle bli så jävla stark, och det räcker med att några människor eller en grupp säger, nu jävlar, det här tolererar vi inte. Han sitter i godan ro och käkar en pytt Bellman med säkerhetsnål i örat.
Ja, men det är det jag menar. Jag tror att det behövs vissa sådana X-faktorer för att, skulle Kalle Moraeus göra detta, en mer liksom trevlig folkkär, jag menar, Johan Enke är också trevlig, men han har ju en tydlig stockholmsk aura.
Ja, men han är framför, ja, men han har också, du vet, man hittar gamla intervjuer, han har väl sagt mycket om att han aldrig kommer flytta tillbaka till Sverige.
Nej, det jag menar så här, skulle en Kalle Moraeus figur bosatt i Mora eller Orsa eller var han nu bor säga detta och säga, jag tycker det här blir bäst, ja, då skulle folk inte bli lika, du vet, de skulle kanske bli ledsna, de skulle inte bli arga på samma sätt. Men Johan Enck skulle ju då i hela sin persona, när han håller Emmy i handen, när han liksom kikar ut genom panoramafönstren på PR-kompanen och vinkar till massorna där utanför, för att han tror att de är där för att typ uppa honom.
Ja, men du vet att han känner att de ändå, de låser dörren inne på PR och han tror att han är säker där. Du vet, rycker på axlarna mot massorna och säger, vad ska jag göra? Nu är det så här. Ja. Jag har fullt upp. Du vet, Johan Renck firar du vet, annandag jul på restaurang PA och Company med den amerikanske regissören Paul Thomas Anderson. Eller något sånt där. Ja. Han sitter med några hippa människor där inne som väldigt, känns internationellt. Han rycker på axlarna, vinkar åt crowden och tänker att, så här, att han skulle också säga, det här är något vi måste ta oss igenom.
Ja. Jag har en OP framför mig som är alldeles immig. Jag har Paul Thomas Anderson över bordet. Jag, ingenting kan skada mig i det här.
Ja, men och så letar tidningarna reda på massa artiklar om, du vet, hans bakgrund och vad han har sagt om Sverige och så vidare. Och det som då skulle hända där är, till slut drar någon sönder rutan inne på PA & Company. En massa springer in. Mauro Scocco åker i golvet, han med. De springer över Mauro Scocco, tar Johan Renck, släpar ner honom längs Riddargatan, ner mot Stureplan. Och jag tror att om det var bara så att någon drog igång det där, då skulle det kunna spåra ur så mycket att han faktiskt dödades.
Ja, men just därför jag säger att folk skulle ha någonting att förena sig. Det skulle kunna födas en eufori. Så här, för första gången står Sverige ena. Vi har aldrig haft det mer polariserat, apropå 10-talet då, om man nu ska tänka ett enda ord som symboliserar 10-talet i Sverige. Ja, polariserat som djävulen då. Sverigedemokraterna hit och dit. Ett politiskt klimat som både varit ointressant och utmattande och på något sätt liksom, givetvis angeläget. Men här skulle svenskarna ha någonting att förenas i, och det skulle skapa någon slags eufori som har legat latent. Vi måste äntligen få må bra av att vi tycker samma sak om någonting, och det är att den där jäveln ska ner i Nybroviken nu! Vi är denna vecka sponsrade av Lendo, som ju är Sveriges största, det här vet ni, jämförelsetjänst för både privat och företagslån.
Ja, man kan gå in på lendo.se då, det är viktigt att läsa om det här. Men väldigt många människor, inklusive du och jag kanske, har ju många smålån och avbetalningar då som man betalar tillbaka på varje månad. Och det där kan bli dyrt i längden och väldigt, väldigt då rörigt. Men
oöverskådligt och jävligt.
Ja, precis, och tack vare Lendo kan man ansöka då att samla sina dyra lån och slå ihop de mindre lånen till ett större lån. Och det här kan ju då komma att sänka ens månadskostnader, och det är ju verkligen något vi alla strävar efter. Och via Lendo så kan man, ska jag säga, ansöka om ett samlingslån på upp till då 600 000 kronor. Med, då, får man då, om man ansöker om det här, kan man få erbjudanden från upp till 35 banker för att få de bästa villkoren.
Ja, men det som är speciellt just nu då, just nu så bjuder ju då Lendo på banker och långivares uppläggningsavgift. Det är upp till ett värde av 995 kronor. När man tecknar sitt samlingslån via Lendo så går du i lånetankar överhuvudtaget vad det än handlar om. Börja alltid på lendo.se. Vi säger stort tack till Lendo.
Men det är också, jag kan tänka mig då, en Jimmy Åkesson skulle givetvis beklaga detta och säga att det inte på det här sättet vi ska hantera ett beslut som majoriteten av svenskar inte alls sanktionerar. Men han skulle ändå säga någonting, men det är förståeligt. Vi måste förstå folks reaktioner. Och däremot skulle jag också säga, det här är skattebetalarnas pengar. Johan Renck har inte betalat skatt i Sverige på 20 år.
Nej, det hade han påpekat. Hans brownstone kostar 45 miljoner.
Det är klart att det provocerar. Att hans långsamma serie också om Tjernobyl, det provocerar. Även detta provocerar.
Var det bara jag som tyckte den var långsam?
Faktumet att han kastade en så pass deprimerad skådespelare som Emily Watson provocerar svenskarna.
Ja, det kan låta hårt nu, va? Men lägg på saker, it adds up, va? Du har Emily Watson och är deprimerad, du har, sen har du den här, han som spelar huvudrollen som också var med i Mad Men. Man blir ledsen bara man ser honom. jag är ledsen, men så här, så man får stå sitt kast, va?
Man skulle också då se rörligt material på en pressad Stefan Löfven som kommer till Rosenbad och vet att om jag måste fördöma det här givetvis, men nu när, du vet, Jimmy Åkesson är så populär i Sverige, det är ett skakigt politiskt landskap, jag måste också säga att svenskarna är upprörda och att det inte var ett begåvat beslut av denne Johan Renck. Och jag tänker också, till slut kanske det skulle bli plundringar. P.A. & Company skulle plundras, såklart.
Ja, det skulle ju, en P.A. & Company skulle ryka först. Som en symbol för liksom, ja, men kultureliten, det går inte att boka bord. Servitörerna är otrevliga mot vanliga människor och även mot kultureliten. Det är kul, det är masochistiskt att gå dit.
Men även också naturligtvis då, när det sipprar fram att han möjligtvis, den enda gången han är i Sverige är under somrarna då han firar sommarsemestern sker nere i Båstadområdet. Det skulle ju också göra folk helt galna. Ja, men, och den här, det är någonting med detta nu när vi pratar om det här, som är så oerhört lockande i att skildra, för att det är en dystopi.
Ja, men det är ju någonting med de senaste 10 åren och dystopierna. Varenda gång man drar igång Netflix och så ser man en ny jävla högljudd trailer som ligger i startfönstret, då är det ju en ny dystopi som då, det har gått 200 år sedan ett krig, nu är alla blinda, eller nu regnar det jämt i den här danska serien, vad fan. Jag är trött på alla dessa jävla Walking Dead spin-off dystopier som har liksom besudlat, det är inte The Airwaves längre, men det är liksom alla de här jävla streamingtjänsterna har sina egna jävla dystopier. En dystopi som går ut på att någon jävel avskaffar Kanakas julafton skulle åtminstone vara ny.
Ja, men och när den då dessutom är förankrad i någon slags trovärdighet. Vi vet ju inte vad som skulle hända, men jag tänker Rodney King då, när de här upploppen i Los Angeles var, då var det när det sipprade fram en film av en afroamerikan som var vid någon bensinmack, va, och blev misshandlad nästan till döds av några poliser, och detta då
åtta snutar
till. Ja, men triggade igång då ett upplopp som...
Ja, men det är också så att aktivismen nu är så oerhört lätt, det är så lätt antändligt nu. Jag minns den här jävla Mr. Cool-historien för ett par år sedan. Det är folk blir, vet, folk blir galna på den där lilla, alltså nästan helt okända komiker.
Mia Skäringer lägger upp en bild på Johan Renck på sin Insta. Detta svin.
Ja,
Ska han förstöra?
Ja, men du förstår hur lätt. Ja, men du vet, om Mr. Cool, denna okända komikern, kan få ett, liksom, inte vet jag, hundratusentals svenskar att gå bananas över den här jävla låten då. På riktigt då, 4 miljoner svenskar varje år ser den här Kanakas julafton. Den tas nu bort av den här mannen som ler snett med en Emmy i handen, kikar ut från panoramafönstret på PR Company. Det skulle inte vara svårt att dra igång ett riot på Facebook först, och sen skulle det manifestera sig i verkligheten.
Det är ju så många upplopp, till och med krig, som har så här, det har funnits en, så att säga, en vad är det man säger?
Tändande gnista.
En gnista, en tändande gnista. Gavrilo Princip är ju det eviga exemplet som folk älskar att svänga sig med, som väl mördade då Frans Ferdinand, om det var i, var det i Budapest eller vad fan var det? Nej, Belgrad, skott, nej, Sarajevo.
Skotten i Sarajevo. Jag brukar alltid fantisera om att jag läser fel, att det är skotten i Sarajevo, att det handlar om en skotsk man.
Det är också en film, alla går och tänker på det. Gud, ett historiskt drama. Handlar bara om en skotte som är på semester
i Sarajevo. Gå och käka.
Ja, men just den där, börjar den här filmen med någon slags cold open där vi skildrar vad som händer då 1900, när fan var det, 14 i Sarajevo eller någonting. Att skildra den för att folk då ska förstå, någon slags, sätta det här i någon slags historisk...
Det går en rät linje från Gavrilo Princip då, 1914, Rodney King 1992, typ, till då Johan Renck 2020 i oktober, när han är nytillträdd SVT-chef. Han har liksom precis liksom lugnat ner sig efter Tjernobyl-succén. Då tar han det här beslutet. 2 veckor senare så ligger han söndersmulad mellan gatstenarna i Gamla stan.
Och kroppen skulle givetvis föras till då, till USA för begravning. Ja. För det skulle inte gå i Sverige.
Nej, nej.
Och sen tror jag många då skulle, man skulle vakna upp i någon slags chock dagen efter. Men detta eviga, vad snackas det om i fikarummen? Då tror jag ändå, detta ska också skildras i filmen, det är folk som säger, han får ändå skylla sig själv. Så är det. Man gör inte, man kan tänka. Han tänkte med arslet. Det är vad folk tror. Och så skulle man själv då vara rädd för att gå ut så här. Det här är ju intressant, du själv då, du brukar ju säga att du har en tendens att rätta in det i leden.
Fascistleden, ja gud ja, jag tror tyvärr att
vad skulle hända? Och att då man skulle kanske inte våga lägga ut den där instan i liksom försvar av Johan Renck. För det går inte, för man vet att man själv har ett eget liv då som snabbt skulle komma att hamna i någon slags
smula sönder. Men den striden tar jag inte, det går inte.
Fy fan, man skulle också, det skulle vara ett riktigt jävla coward samhälle ju. Vilka vågar? Och det är så här, då måste man dra från landet först. Men just där, den här, som jag tror ändå, vad som sker i situationen.
Vi är denna vecka sponsrade av Dressmann, och våren har ju slagit till på riktigt nu äntligen. Dressmann har fått in fantastiska kostymer då i 100% lin. Massa olika färger som är perfekt för vårens och sommarens alla happenings. Jag sitter och tittar på lite olika varianter här. Det är ju någonting med den marinblå. Jag hoppas och tror ibland att det lyfter fram det blåa i mina ögon.
Ja, det gör det. Men det är också någonting att man med en då fräsch ljus linjekostym, kan jag tycka, omfamnar våren och den nalkande sommaren. Att man vågar lite, att man med den här kostymen säger, också berättar för folk som kanske inte ser vad det är för årstid, att titta, nu har vi gått in i våren och snart kommer sommaren. Allt är lika fantastiskt. Gå in på dressmann.com eller besök en av deras många butiker.
Vi säger stort tack till Dressmann. Vi har ett betalt samarbete med Syn nikotinpåsar, och det här meddelandet riktar sig då till dig som är över 25 år och redan använder nikotinprodukter. Syn innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne. Syn kommer i olika smaker, styrkor och format.
Ja, i sortimentet hittar man då Syn Violet Licorice. Det har en balanserad smak av söt lakrits, viol och pepprig salmiak som då möter en syrlig sälta. De finns i normal styrka 2, men även nu som extra strong styrka 4. Och som vi nämnt tidigare är numera prillan smalare, längre och mjukare under läppen. Läs mer på niko.com och klicka in på Syn. Och glöm inte att slänga din tomma dosa i plast åt återvinningen. När ett krig drar igång och man blir någonstans programmerad, man stannar upp och tänker, vänta, vad handlar det här om nu? Jo, men det handlar om en svensk tradition.
Problemet med allt det här, innan du drar det här för långt, är att det här skulle ju vara en snabb fix. Det skulle vara över på en vecka, det skulle inte eskalera på något sätt. Så fort han är lynchad till döds så är det över. Det kommer inte ta vidare någon annanstans. För det här har ju enat människor snarare än att blottlägga en stor skreva i samhället. För alla skulle ju vara med på det här ett kort tag, sen ska man ångra sig lite, kanske några känner, fan, det gick lite långt. Men det finns ingenstans att ta det sen, så det skulle aldrig bli ett inbördeskrig.
Ja, men det vet jag, tror du vet inte det, för det skulle ändå vara en känsla av att Sverige har blivit något annat. Detta eviga, aldrig mer orka höra, är folk som med någon slags inbillad intelligens torgför den här, du vet, åsikten om att Sverige förlorade oskulden i samband med Palmemordet.
Fy fan.
Det här skulle ju vara en ny oskuld.
Jag tänkte oskuld. Bara, jag såg trailern också till, herregud, jag såg trailern till den här Hasse och Tage-filmen som jag såg på bio, som jag tyckte var mysig. Men nu går det in som en utdragen tv-serie. I det första avsnittet ser det en massa komiker som är med. Systrarna Kronlöf sitter där och inte vet vem som är vem av Hasse och Tage. Det ska man tycka är kul kanske, jag vet inte. Men aldrig har jag varit tacksammare och lyckliga över att du och jag har tackat nej till någonting än när jag läste den där line-upen över de här komikerna som ska medverka i ett program och prata om Hasse och Tage. Men i trailern till detta och i då Talking Heads kring Hasse och Tage, då ska folk sitta och säga, de var folkhemmet. De var verkligen folkhemmet. Och det är någonting när jag ser det, så tänker jag så här, det var väl ingen som 1979 eller 1981, som när de pratade om Hasse Tage, sa de är verkligen folkhemmet. Det är en sån jävla efterkonstruerad sägning. Det var Magnus och Brasse kanske också var folkhemmet. Björn Skifs kanske också var folkhemmet. ABBA kan, nej, det var de kanske inte då, de tjänade för mycket pengar. Men den här typen av efterkonstruerad sanning, och det var ju sannoliken då Palmemordet 1986, där förlorade Sverige oskulden. Det är också en sån här jävla trött så här, när man ska ringa in Sverige efterhand. Det finns ingenting jag är tröttare på än att folk som ska liksom hitta strömningar i historien som ska förklara Sverige.
Sätter på sig glasögonen vid middagsbord och säger, Sverige förlorade oskulden när Palme mördades. Och det, men, så här, men det här skulle ändå vara någon sorts oskuld. För en hel värld skulle reagera över att något sånt här. I Frankrike har vi ständigt massa strejkande arbetare, eller om det är lastbilschaufförer.
Det är inte klokt, jag är i Frankrike nu. Det är de gula västar, de är ute igen. Jag vet inte vad de håller på med, men de i någon rondell så sitter det liksom 17 pers med gula västar nu. They're hanging in there with a yellow vest.
Vad som gör att de värsta typerna av lynchningar kanske kan undvikas i Frankrike, det är att här, där handlar det om liksom massor. Vi är arga på massa människor, även om det finns en president ytterst. Men det är ändå en så här, det är politik.
Man är arg på systemet, ja, precis.
Ja, här har vi en sån tydlig beslutsfattare. Han tar ju ett beslut som liknar en diktator. Och det skulle vara det farliga. Det här blir liksom, det finns en fiende här. Och honom kan vi då ta oss an. Du säger, ingenting kommer hända efteråt. Kanske är det så, men jag tror ändå att det skapar plötsligt en känsla av vad som helst kan hända. Vad är nästa grej vi gör och så vidare. Jag tror att filmen slutar någonstans när han begravs i Harlem, kan jag tänka mig. Och Emily Watson lägger en ros på tillsammans med den här mörka skådespelaren från Mad Men.
Han som hängde sig i Mad Men. Han och Emily Watson lägger varsin ros på graven och sen så går de iväg och så spelas, kanske spelas Here We Go Again av Stakkabodo.
Nej, det gör det ju inte, som du förstår. Det är något mycket mer komplicerat. Den här sista Bowie-låten som är helt nattsvart, som
Johan Renck regisserar, ja. Ja, exakt. Dark Star, tror jag.
Den spelas på slutet. Ja, det, jag vet inte, jag tänkte nu bara då. Jag är på väg snart till Las Vegas för att fira nyår. Det är vad det är. Det är inte säkert att folk
tycker människor som sitter och lyssnar på detta skulle, många av dem drömmer ju förstås att fira nyår i Las Vegas. Du kan ju inte trivialisera det. Du vet,
Nej, men det gör jag inte.
Men många av lyssnarna, det är ouppnåeligt för en del av dem. De är studenter, de har inga pengar, de har studentlån och så vidare. Och du bara, ja, det är vad det är.
Men Johan Renck skulle aldrig åka till Las Vegas.
Nej, Johan Renck och jag skulle aldrig åka till Vegas med nyår.
Johan Renck är en typisk människa som tar, om man ska tvingas ta ett möte i Las Vegas, då är det in and out operation. Det är en fika på flygplatsen, så att säga. Och sen drar
han. Ja, verkligen.
Men jag ska dit. Och det...
Men det är lustigt, jag tänkte på det, för du ska till Vegas då med dina härliga, jag har träffat många av dem, de är jättehärliga, det är bassister i Maroon 5 och massa andra sådana. Du kommer ju en väldigt, det kommer ju bli dekadent och kul
bassisten för dig. Bassisten i Maroon 5, ja, någon gång måste jag prata om honom. Det känns som att han bara har blivit någon slags bizarr liksom skådespelare.
Nej, men han är liksom någon slags symbolisk liksom länk.
Du älskar honom.
Ja, han är underbar, men han är en symbolisk symbolisk länk till det vackra, glittriga LA som du då känner. Och han är länken till det. Därför nämner vi ofta honom, för det är han du känner. Så ibland då kan hans kontakter och tentakler belöna sig med att du springer in i Sting någonstans, för att han är med. Så att han är ju viktig för dig, och han är också under.
Ja, han är också en av mina närmaste. Han är inte bara viktig, han är också en av mina närmsta vänner. På riktigt är
jag. Ja, men jag säger ju det, ja. Jag säger bara, du kommer ha det här härliga, dekadenta nyårsfirandet i Las Vegas. Och när lyssnarna nås av det här avsnittet, då har ju det redan skett. Vi spelar in det här på måndagkvällen, tror jag det är, va? Dagarna blir som en jävla dimma i mellandagarna, men så tror jag att det är. Medan jag då, raka motsatsen till detta, är att jag har, och detta är, kommer du verka som koketteri, men jag, min stora behållning med nyåret 2019 är att jag har börjat på nytt uppskatta kortspelet Uno. Och jag måste väl ändå säga att det är en tvär parallell till ditt nyår.
Du gillar att paketera dig själv på det sättet.
Nej, tvärtom. Det väntade här är ju att vara en sån där farsa som, ja, så sitter man med ungarna och så tar de fram Uno-kortleken och så är det så, ja, så lider man igenom det, så tar man lite whisky smyr.
Detta utspelar sig också i en villa på den franska rivieran, så att säga. Det är också ouppnåeligt.
Det jag vill bara säga här är att när mina barn på Arlanda sa, kan vi inte köpa ett Uno-spel, så tänkte jag, ja, måtte jag inte bli indragen i det. Jag har vaga minnen av Uno från barndomen, att det kändes jävligt tråkigt. Men det härliga är att det är så jävla kul. Alltså jag längtar redan. Har du spelat Uno på sistone? Det är en av de bästa uppfinningarna. Det är inte klokt vad kul.
Ja, men okej, det kan köpa. Men jag vill bara säga att bara för man slänger in en kortlek i ett hus på Rivieran, så blir inte huset och upplevelsen på Rivieran tillgänglig och uppnålig, så att säga. Det är ändå viktigt.
Nej, jag säger bara att det är en kontrast. När jag sitter och liksom njuter av att tilldela min yngsta dotter 4 extra kort i Uno, och du samtidigt står med någon liksom MDMA svamlande människa i Las Vegas, då är vi långt ifrån varandra. Men det är också kul, tycker jag, att vi ändå är så nära varandra.
En kompis till mig från Belgien som är med och mässade mig glatt igår och sa att han har införskaffat en a very mild LSD spray.
Vadå? Som en slags munspray då man går omkring, ska du ha
en liten dos?
Fan vad roligt.
Som är väldigt mild, ja, men det där...
Kan du ta med dig en Uno-kortlek till Vegas?
Ja, men då, och spela den samtidigt som han har då en mild LSD-spray i fickan. Jag tror det finns ingenting jag faktiskt ändå fasar mer och är mindre sugen på än LSD-spray. Det är inte min grej överhuvudet.
En dusch kan du ändå testa.
Det är intressant när du visslande går mot gaten med en Uno-kortlek och tänker, jag är ändå en vanlig människa.
Nej, det slog mig på alla, hatar jag den här kortleken, men nu när jag exponerats för den, så är det det bästa tillskottet till den här familjen sen, ja, min yngsta dotter.
Ja, apropå när vi bara nämnde Out of the Blue Mauro Scocco, som är då en institution på PA Company, så ska jag bara berätta en sak för dig som hände, och jag vill bara egentligen att du ska reagera på detta. Men ja, vi håller på med Alla mot alla, och det är då en ständig process att få in folk till det här programmet, och det är svårt och man ska synka folks scheman. Men överlag är ju folk väldigt, och det tycker jag är härligt nu när vi är inne i en annan säsong, väldigt glada, och det är ingen som liksom skrattar åt vår förfrågan.
Ja, men det är kul, tycker jag, när man har gjort ett program som folk tycks uppskatta, och vi tackar ju alla er som hör av er och tycker att det är kul också. Det kommer, säsong 3 drar igång i mitten på januari, tror jag. Vi har ju spelat in ett gäng avsnitt redan. Känns väldigt, väldigt kul. Många nya moment, massa nya härliga tävlande. Och det har varit lättare att få med folk också, just för att de har sett programmet. Ja, men det där verkar ju kul. Det där vill fan vara mig. Så att det har ju varit jävligt belönande.
Och sen är det då att Mauro Scocco är ju då känd för att vara väldigt vältalig. I vissa kretsar. För vissa människor är det ouppnåeligt att få inside information om Mauro Scocco.
Det är kul att det är en subtle shade. Det är en subtil diss du levererar mot Mauro Scocco och hela kotteriet runt honom, när du säger att i vissa kretsar är han betraktad som typ vältalig. Men för människor som har viss insyn i vad vältalighet kan konstitueras av, då är det kanske inte så starkt ändå.
Men Mauro Scocco sitter ju där som sagt ständigt, och han är, har du drygt om sig och var rolig och vältalig, och herregud, jag har träffat honom massa gånger, du har också gjort det, och vi har festat med honom. Han är jävligt rolig och är således en jävla perfekt deltagare för det här programmet.
Han är en perfekt deltagare i det här programmet, men han är också typ känd för, på ett sätt skulle man kunna säga att Mauro Scocco de senaste 10 åren är mest känd för att han ständigt tackar nej till Så mycket bättre. Och att TV4 drömmer om att han ska vara med, för att han har en jävla då, låtskatt med sig. Han har skrivit Himlen runt hörnet, alla de här liksom enorma hitsen. Och han är då känd för att han alltid tackar nej. Det är det mest relevanta med honom de senaste 10 åren. Om man ska, det är lite skämtsamt givetvis. Han ger ju alltid ut musik och så vidare. Han turnerar med Thomas Andersson och vi och sådär. Men det talas mest om är att han gång på gång tackar nej till fantasisummer som 3 miljoner har snackats om. Han vägrar konsekvent konkurrent vara med i Så mycket bättre.
Så att säga, i den stora Henrik Berggren-biografin, tre band om Mauro Scocco, så kommer han då slå fast att efter liksom 10 år eller 15 år efter superhitten Sara, som väl var, ska vi säga, det var väl hans andra period av superstjärnestatus. Den första var när han var väldigt ung med Ratata då, som hans grupp hette. Sen kom Sara, och så menar du då att den tredje delen, när han då är över 50 år, det är att han, det är ju väldigt intressant ändå, att han har rykte om sig att ständigt tacka nej till Så mycket bättre.
Ja, men i hans dödsruna så att säga då, tre saker han känner för. Ratata och två av oss kanske de hade, var det dem? Eller jag kommer inte ihåg vad Ratatas största hit var.
Så länge sen, vi har varann.
Så länge vi har varann, givetvis. Fantastiskt låt. Sen kommer Sara, fantastiskt låt. Och sen kommer en lång period när han då är omtalad för att tacka nej till TV4.
Ja, men det skänker ju honom då en är av någon slags så här integritet och värdighet. Nej, 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 nej. Ni kan inte liksom, jag tänker inte bli nedmald i det där populistiska, i den där populistiska kvarnen.
Ja, men man skulle väl kunna hävda, vi har ju på många sätt bedrövligt årtionde bakom oss med folk som då är med i allt, för artister kan inte tjäna pengar genom att sälja skivor längre. Spotify, I don't know hur mycket pengar de tjänar på det. Det är lite turnéer här och där. Men artister tjänar ju pengar genom att vara med i TV-program, så att han inte gör det skulle ju somliga hävda är berömvärt nästan, för han går mot ström.
Ja, men det tror jag väl, jag menar, det kanske man själv har tänkt i ärlighetens namn. Och jag tänkte bara på det här med kändisar som tackar nej. Det var av alla kändisar som oväntat nog tackat ja till någonting, det måste ändå vara när Johnny Rotten då, sångare i Sex Pistols, när det begrav sig, var med i brittiska Big Brother, tror jag. Någon slags kändis Big Brother.
Jag tror att han var med i programmet
Celebrity Get Me Out of Here, kanske.
Ja, som var kändisdjungeln på svenska. Ja.
Men det är ändå otroligt. En av världens kanske genom tiderna mest inflytelserika artister skakade om en hel värld nästan med det.
Det är lika omskakande som när Claes Elfsberg under sittande så här nyhetsankarperiod, han är fortfarande aktiv, så tackar han ja till att vara med i TV-programmet Maestro, som går ut på att kända människor ska lära sig bli dirigenter. Det var också jätteöverraskande.
Ja, men det fanns någonting, det var något så politiskt, alltså Johnny Rotten har betytt så jävla mycket, och han har liksom fuck the system känsla över allt han har gjort, och så kanske, men då kanske det är fuck the system att vara med i Celebrity Get Me Out of Here. Det kanske så.
Men båda fallen, Claes Elfsberg, Maestro och Johnny Rotten i det där programmet, visar att man kan, det finns inga dåliga samtal att ringa om man är castare till de här programmen. Det är alltid bara att ringa, och det är det, så resonerar vi när vi gör All mot alla. Man kan ju ringa vem fan som helst, man vet aldrig vem som tackar ja.
Jag ska säga också, när jag tänker på Mauro Scoccos katalog, nu har varit jul nu, så hade jag någon jävla julplaylist på här hemma. Du får tycka vad du vill om det, jag orkar inte höra din kommentar om det, men den rullar.
Ja, men jag kan väl notera att du uttalar det playlist. Det är väl alltid jag har, mer än så orkar jag.
Nej, okej, okay, jag förstår det. Men där då, plötsligt så börjar då Mauro Scocco-låten Julkort från New York spelas. Och det är ju, det har väl blivit lite av en klassiker då. Lite av en klassiker, ska sägas. Men den handlar då om hur han, det är något slags uppbrott, och han åker till New York, och han sjunger om att han bor på Hudson Hotel, där vi har bott. Och den låten, den rullar på, han köper ett par nya skor, han åker ner till Soho och hamnar i någon bråk nere på någon bar där nere.
Det här är en sån här Wikipedia-entry om låten Vi går från New York plötsligt.
Ja, men jag tror efter att den här spelades i mitt hus, så lyssnade den på en 10 gånger i bilen också, för jag är så fascinerad av en, så att säga, en episod i den här låten.
Jag kan se det framför mig. Jag kan se att du sitter i bilen. Fan, det måste ju ha hänt någonting med Mauro. Du är på tårna kring honom nu.
Nej, men det ska jag komma till. Jag måste bara säga den här episoden då.
I låten,
den här låten
från New York, ja,
som vi då avslutar, som vi givetvis avslutar den här podden med. Mm. Men då är det alltså att det han gör, han är i New York, det är ett uppbrott. I låten kanske han träffar någon ny, och hon är hemma och firar då med sin kanske familj och sitt ex eller vad fan som helst. Han går runt och i ett slaskigt New York och bor på ett lyxhotell. Sen berättar han då i låten att en av dagarna, känns som att han är där ganska kort, kanske 4 nätter eller någonting i den stilen.
Ja, en där är en så kallad long weekend.
Ja, det är hela känslan i låten är. Ja. Är att han då sjunger och berättar att han går till Svenska kyrkan. Bara det är konstigt. Det finns kanske fortfarande en svensk kyrka på Manhattan. När vi var i New York någon gång i 6 veckor, då vet jag att vi var där. Jag vet inte varför. Om vi hade något ärende där, eller om det var så att vi var unga och det fanns rykte om att svenska au-pärer hängde där. Så kan det ha varit.
Kanske.
Ja, men han går till Svenska kyrkan. Det är överraskande i sig när man bara är där på en long weekend, eller hur?
Ja, men ska han lägga dyrbar New York?
Det är ofattbart. Det är
han är också en man of the world. Det är en sak om man åker dit ung ung, ängslig, man är rotlös, man vet inte liksom så här, de här höga byggnaderna skrämmer mig, det är ett högt tempo, jag behöver sitta och meditera i lugn ro bland bekanta ting. Då, om man är 22 gammal, 18, då åker man till Svenska kyrkan och hittar trygghet. Mauro är ju, han är ju man of the world, att han tar sig till Svenska kyrkan tror jag inte på.
Ja, inte fan vet jag, ingen aning, kanske finns en trygghet där, att det är så nära PA man kan komma på Manhattan.
Så här, vill han gå och bli igenkänd?
Kanske, det kan vara så. Åh jävlar, här kliver Mauro Scocco in på Svenska kyrkan. Men det är ju överraskande i sig. Men vad som sker strax efter, vad han sjunger om det efter, är ju det mest galna som har skrivits. Och jag fattar inte att någon inte har tagit upp det här tidigare. Jag tror ingen har tagit upp det. Han går till Svenska kyrkan och läser DN på stan. Hur sjukt är det? Han är fyra dagar på Manhattan och han går dit och sätter sig och läser DN på stan. Det är ju helt, det är ju helt jävla bananas.
DN på stan finns ju inte längre. Det var ju då en bilaga som DN gav ut på fredagar för, där man då fick reda på vad som hände i Stockholm.
Populärkultur,
vad
så här.
Ja, men det var väl lite skivrecensioner. Det var väl också, nu spelar liksom vad ska man, typisk artist som spelar på PJ Harvey, spelar på Kägelbanan, skulle vi kunna få en liten notis, ja, som en
blänkare. Någon slags ovinklad pressmeddelande journalistik.
Ja, men vad heter den där typen? Ed Harcourt spelar på Södra Teatern. Typisk notis som skulle kunna stå i det på stan.
Ja, och sen några alldeles för långa krönikor av Fredrik Strage och sånt där. Men det är så jävla överraskande att detta sker. Jag skulle vilja att han kommenterar detta, men med tanke på vad jag ska säga nu så är risken att han inte kommer kommentera detta. Men vi har då slängt ut massa trådar till folk som vill ska vara med alla mot alla. Och i vissa fall då så slänger du och jag ut de här förfrågningarna, eftersom vi kanske har en relation till människor. Exempelvis Fredrik. Ja, du mässar Felix Herngren och frågar om han ska vara
med. Ja, om vi hade gjort en internationell edition av detta, hade du mässat basisten i Maroon 5 och frågat honom. Du kanske inte platsar, men kan sångaren åtminstone.
Ja, jag skulle verkligen säga det, han hade ju inte platsat. Men då skriver då, jag skriver till Mauro Scocco väldigt vänligt: min vän Filip Hammar här, bla bla bla, hoppas allt är fint, jävla fina låtar du har skrivit och så vidare. Och sen säger jag, ska inte du vara med och tävla i nästa säsong av vår, om jag får säga det själv, jävligt roliga och begåvade frågesport? Ja, jag tycker det är okej att ställa den frågan. Finns ju inget i det som är
Med tanke på Johnny Rotten-exemplet och Claes Elfsberg Maestro, så kan du ställa frågan.
Och sen kommer: hej på dig, tack för de vänliga orden och allt, men frågesport är inte min grej riktigt. Sens gärna över en bägare när du kommer till stan. Ja, men det är ju helt okej. Och så fortsätter jag tjata.
I det läget kan du ju inte vara arg.
Absolut, och jag är inte arg sen heller, vill jag poängtera. Vad fan, vi gillar också Mauro. Man måste få prata om folk och vara lite hård på något sätt, tycker jag. Och sen skriver jag ändå tillbaka då, för jag vill ändå tjata. Fan, frågesport är ju din grej, skriver jag. Kom igen nu, folk älskar dig. Du är rolig och smart och kommer göra bra ifrån dig, skriver jag då.
Älskar när du kämpar för programmet.
Och så skriver jag: alla som är med älskar att vara med på riktigt, för så har jag upplevt det. Då skriver han tillbaka: jag ser en rubrik här, nytt stycke, citat: Scoccos hårda besked till alla mot alla. Aftonbladet har sökt Filip Hammar för en kommentar. Och det han då säger där är att det skulle bli en artikel då i tidningen om han tackar nej till alla mot alla. Så långt så, ja, du vet, jag rycker på axlarna som Renk gör inne på PA och Company när
lynchmobben står ute.
Det är inte så. Och sen fortsätter jag tjata, men jag tycker ändå att han kan bli arg vid en bra ton. Snälla, kom igen. Det finns inget förlora på detta, bara bra och kul. Och då skriver han så här: 100 lax, svart och bärs, mitt sista bud, skriver han.
Oj, okej.
Ja, och jag rycker till.
Men mitt sista bud, det är också hans första bud.
Ja, så är det. Om man nu ska nagelfara detta. Men här får jag då känslan. Här skriver han: okej, han är med under vissa, med vissa då villkor. Jag inser att vi inte kommer kunna ge honom 100 lax svart, men jag har honom på kroken här. Ja. Så jag skriver:
en förhoppning väcks.
Kan vi snacka en snabbis var det lider? Är du en telefonkompatibel människa? Frågetecken. Inte om det gäller frågesport, svarar han. Gäller det barhäng? Anytime, sailor. Men så skriver jag: men du menar det du skrev om frågesporten? Att han vill vara med då. Och då skriver han: jag driver mannen. Och så skriver jag: okej. Okay. Och då skriver...
Vad arg du blir
då. Då skriver jag: okej, okay, punkt. Omöjligt att förstå. Där är jag ju lite irriterad. Och då skriver han tillbaka:
ja,
jag skojade med dig, jag skojade med dig alltså. skriver han då. Det bara, och när det här sker, då, det som ändå är fascinerande för mig och som skakar om min tillvaro lite grann, det är ju att, vad fan, i en anda av du säger att han är känd för att ha tackat nej till så mycket bättre. Jag tänker, är det så att Mauro Scocco har blivit en one trick pony? Har det här blivit liksom, han inser att det här är säljbart. Han inser att det här kommer ta stor plats i hans, i Henrik Berggrens biografi om honom. Att så här, Mauro Scocco blev på äldre dagar känd för att han tackade nej till mycket grejer. Och Mauro tänker, det här är ett smart career move.
Ja, men det som är någonting här, och det som jag antar väcker irritation hos dig.
Ja, visst, fan,
det är väcker... hos mig också, ja. Är ju att han, det är så sensationellt osannolikt att han skulle vara med i vårt jävla Kanal 5-program, så att det säger sig självt att han driver mannen, för varför i helvete skulle han vara med i något sånt?
Ja, och vi klarar oss utan Mauro Scocco, han behöver inte vara med i det här programmet, det är okej att han driver med oss också, vi driver med honom i det här sammanhanget eller analyserar honom, vad fan det nu är, men det är någonting som var så golvet, jag var liksom inte beredd på att en människa då, och Mauro Scocco, tycker att, du vet, inte ens Johan Renck skulle svarat så här. Han hade svarat, nej, jag kan inte det, och det känns inte rätt och så vidare. Men att han då ska lura mig att tro att han ska vara med, och sen ska jag svara då glatt tillbaka, och sen ska jag få då den här käftsmällen av honom. Med hjärtliga omklädningsrums käftsmällen då från honom, du vet, hård men hjärtlig ton.
Så här, jag förstår, jag är ju lika snarstucken som du är, och många som lyssnar på detta skulle ju sitta och tänka, herregud, ni sitter väl och delar ut käftsmällen till höger och vänster, ni får väl tåla en del. Och
ja, det får sant. Vi får supertåla.
Jag förstår dig till 100%. Jag förstår dig till 100%, bara för att tanken är att det vi gör är by definition så mycket lägre ner i hans värld och så mycket smutsigare och Kanal 5 och kommersiellt, att han skulle kliva ner från sin PA och company pedestal och vara med hos oss är så osannolikt att det tycks självklart att han driver. Det kan störa mig lite grann, för det är underhållning på olika plan. Vykort för New York finns här borta, absolut. Alla mot alla finns här borta, men det är fortfarande underhållning båda två.
Ja, och vi kanske gör något jävla avtryck. Jag säger absolut inte att den tävlingen tycker jag är ointressant. Vem kommer, when all is said and done, ha gjort störst avtryck? Men så här är det ju också. Det här bevisar ju någonting, att om Henrik Berggren skulle ringa till oss och säga, fan, jag funderar på att skriva en biografi om er, tre böcker.
Återigen, jag känner mig nödgad för slarvigt lyssnande lyssnare att då, detta är alltså inte broder Daniel Henrik Berggren utan hans namne som är en generation äldre och då skriver böcker om Palme och andra världskriget och om liksom Sveriges historia. Han skulle ju kunna höra av sig, om framförallt till Mauro kanske, skriva hans memoarer. I mindre sannolikt att han hörs till oss, men visst. Men tanken på att man lyssnar slarvigt och tänker man, varför i helvete skulle broder Daniel Henrik Berggren ta sig upp ur sin liksom sömndvala, han är ju sju, han har så här sömnsjuka, orka skriva tre band om Filip Fredrik, men det är alltså inte samma Henrik Berggren. Tanken är däremot lockande.
Nej, men jag menar, vi skulle veta då, vi skulle direkt veta vem det är, men när det samtalet då har kommit och man lägger på luren, då skulle ju både du och jag säga, det där var ett skämt. För vi tänker ändå att det är fan helt orimligt att det skrivs en biografi om oss. Vi skulle skratta gott, vi skulle skämta om att tänk om vi har tackat ja. Och sen hade man då blivit en driftkucku på ng.se, Nöjesguiden då, den här Stockholms, ja, det är väl liksom DN.
Ja, men det var ju någon som busringde till någon irländsk författare och då sa, grattis, du har fått Nobelpriset.
Det här var ju, ja, fy fan vad det var, jag tyckte synd om den mannen.
I 40 minuter trodde den här irländska författaren då att han hade vunnit
Nobelpriset. Som är en bra författare, det är det som är det.
Ja, men han är sannoliken en kandidat, han skulle kunna vinna. Så i 40 minuter så går han ändå och visslar där hemma och tänker, det är inte klokt, jag har vunnit Nobelpriset. Hinner ringa runt till släktingar kanske. Och sen nås han då av nyheten. Nej, men det är ju då någon Olga som har vunnit ena. Och så är det den där Handke då som är så jävla provocerande för många. Jag har inte läst honom, men som har vunnit. Och han inser, okej, jag var helt enkelt lurad. Det är ju en sån raffinerad lurning vi skulle kunna gå på då. Nöjesguiden spelar in samtalet. Hej, jag heter Henrik Berggren, jag tror jag pratar skånska i det här sammanhanget. Jag vet inte om man gör det på riktigt, men det gör han i det här busskinningssamtalet. Jag vill skriva en bok om er. Och så hör man Filip Hammar glatt från Los Angeles. Han, vad kul, ja, men vi ses väl över en bärs när jag kommer hem nästa gång, och så kan vi börja snacka om det.
Så det här samtalet spelas in och sen börjar det valsa runt.
Här tycker Filip Hammar att det är rimligt att Henrik Berggren skriver sin nästa bok om honom och
Fredrik. Men jag tror som sagt var inte att vi skulle reagera på det sättet, utan vi skulle direkt ana ugglor i mossen. Däremot skulle ju Mauro Scocco, om man fick det samtalet, skulle vara
från Henrik Berggren,
skulle vara okej. Okay. Intressant, jag gillade ju verkligen DN på stan. Jag gillar DN, vad fan, ska vi träffas över en kaffe? Jag tycker det här låter skitspännande. Skulle det då sen avslöjas för Mauro att detta är ett skämt. I en anda,
jag driver mannen.
Exakt, i en anda av jag driver mannen. Då skulle ju han bli vansinnig, tror jag. För att han kan tycka att det är så att säga rimligt att det skulle skrivas en biografi.
Ja, just det. Av... På samma sätt tycker du att det är rimligt att Mauro Scocco ändå skulle kunna vara med i vårt program för att vi gör bra grejer och han skulle göra jättebra ifrån sig där. Det är inte super farfetched.
Hade han bara skrivit så här, vet du vad, jag tycker ert program är ganska tramsigt och dåligt, jag vill inte vara med. Det hade inte stört mig lika mycket. Då hade man sagt, ja men okej, så här är det. Utan det är den där känslan, jag driver mannen som är...
Du inte, nej men jag fattar också det.
Så är det. Och du, nu måste jag rusa, kasta mig i en bil och åka igenom öknen. Det kan du ändå vara lite avundsjuk på.
Ja, men vet du vad jag hör utifrån rummet här? Nu hör jag liksom hur det smattrar. Den dubbla Uno-kortleken blandas. Mina barns starka fingrar, upptränade med liksom 3 dagars Uno-spelande, har de lärt sig att blanda de här dubbla kortlekarna. Så nu kan vi sitta i 4 timmar och bara trumfa varandra och ropa Uno.
2 liv, 2 människor på olika platser i världen som... Båda 2 inser att det är osannolikt åtminstone att biografier skulle skrivas över dem. Men
hör gärna av er till podcastet poddff.com om ni vill säga någonting. Vi ser fram emot, kanske, det här är ju 10:e året och vi gör podden. Vi går in i ett nytt decennium. Det som sagt är ju inte intressant i sig, men vi hoppas innerligt att ni vill fortsätta vara med oss. Så ska vi fortsätta att diskutera saker med varandra inför er om ni skänker oss den stora glädjen att vara med oss. Nu lyssnar vi på när Mauro Scocco bränner dyrbar New York-tid genom att gå till Svenska kyrkan och läsa den på stan. Ja, det är osannolikt att han har gjort detta, men i låten får man ta sig poetisk frihet, som det heter. Hörrni, vi hörs igen om en vecka. Ta hand om er, puss.
Hej då!
Här du skulle sett i morse, snön på 5:e avenyn. Det skulle du tyckt om var mäktig syn. Ja, jag gick till Svenska kyrkan, läste DN på stan. Sen drack jag hela varvet runt i Marriott Skyball. Och jag bor uppe på Hudson i en liten garderob. Den kostar $300 natten. Där kan man tala om ett rån. Jag var ute hela natten tills jag hamnade i något bråk på Lucky Strike nere i Soho. Här är ett julkort